hälsar på Spelsnack avsnitt 630. Idag är jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Wow.
Och Oliver.
Wow.
Det är bara vi fyra idag. Douglas svikan har svikit oss.
Ja, vilken jävla sop. Varför tog vi med honom?
Jag vet inte.
Han har verkligen inte
gjort något
bra.
Han är här med exkluderat för Spelsnack.
Han spelar med Jimmy, det gör att han får vara med precis när han vill.
Ah, men med 10 spel släppta där så leder han inte så jäkla mycket. Alltså.
Ja, Adam leder ju in oss på något väldigt intressant. Vi fick ju ett meddelande som du skulle kunna läsa upp, Jimmy.
Jag säger det här, att mitt beteende i Fantasy Critic, det är engagement bait. Det är så ni skriver in till den här jävla podden. Jag kan läsa. Inte nog med det här, den här människan är väldigt dedikerad. För inte nog med att vi fick ett meddelande på Instagram, han har också skrivit på Spotify.
Samma sak.
Exakt, ja. Som, ja, lite lazy street där när man inte kan skriva ut en nytt meddelande utan man har tagit copy-paste. Men från Simon. Simon skriver: nu kära Spelsnack, ska jag säga några saker. Först, Jimmy får inte vinna. Kaxigare människor får man leta efter.
Ja, det är helt rätt.
Jag kan vara ännu värre. Så länge ni kan skriva in frågor. Och det roligaste är att om någon försöker göra samma sak på mig så rinner det av som vatten. Det är liksom, I don't give a fuck. Jag är rätt så jävla kaxig, men jag har också fog för det. Jag har vunnit 2 år i rad. Det säger ju bara.
Springer roll, du har varit exakt lika kaxig om du har fått stryk varenda år.
Det hade jag faktiskt. Det gäller att hålla upp. Det är liksom, men liksom, då hade ni kunnat säga, men du är en jävla sopa, du vinner ju inte ens. Men det kan ni inte säga längre. Jag har vunnit 2 år i rad.
Du bara, men jag är vinnaren i min alternativa dimension.
I mina ögon är jag alltid vinnare. Det är så jag går upp på morgonen, jag tittar mig i spegeln och bara säger, du är bäst.
Mm.
Så börjar man, det är som man får en bra liksom start på dagen. Och så skriver han också: jag är hypad deluxe för The Blood Dawnwalker. Och det är Game Directorn som har startat detta tillsammans med vänner som han litar på. Och sen är det något om någon intervju. Men Blood of the Dawnwalker, det är ju Witcher 3-utvecklarna, va?
Vi nämnde väl det, var det förra veckan?
Witcher 3-utvecklare.
Och vi var osäkra på just vilka från CD Projekt Red som har startat den här nya studien. Jag antar att det är därför han har skrivit in.
Just det. Då är frågan bara, har de pratat någonting om när det kan tänka sig släppas, eller är det
2026?
Liksom, det är 2026. Mm. Hade du draftat det här, Adam?
Jag har
inte. Nej, Douglas har gjort det.
Douglas,
det är Douglas.
Det var Douglas som
jag hade ville det. Drafta det.
För att Douglas har alla spel.
Ja, just det, Douglas har ju alla spel. Vi får ju se om det lönar sig, för att just nu är det ju Douglas vi måste slå.
Nej.
Även om ni alla hejar på Douglas. Alltså det är det som man tänker om man liksom ska förlora, det att heja på någon annan i samma tävling. Bara så att ni vet.
Jag ger mina spel till honom.
Du kan ge GTA till honom och då är det kört. Jag vet inte, tillåter vi trading?
Jag tror vi pratar om att trading inte var någon idé. För vi var typ, vem ska göra det? Men om folk vill gadda ihop sig mot dig så kan det vara värt det.
Ja, då hade jag ju definitivt vunnit by default. För att det där är ju bara taskigt. Då hade jag inte kunnat säga längre att GTA är bortslöst på dig, Adam, om du reter till Douglas.
Det kallas market consolidation.
Det känns inte som att det blir lika... Det känns inte som att det liksom blir lika hotfull stämning om vi börjar byta med varandra. Så jag tycker vi struntar i det.
Vadå? Vad är det för hotfull stämning?
Jag fattar
inte. Amanda bara säger, jag vältrar mig i misär. Vi ska må dåligt. Även min kommande vinst. Och sen tycker jag också att vi ska sluta mobba Amanda. Och vi har hittat en till Balatro-knarkare.
Vad menar du?
Alltså att vi inte ska mobba dig, och vi mobbar dig för att du bara spelar Balatro.
Det kan ju vara andra saker som ni mobbar mig för.
Nämn en till grej förutom Balatro.
Att ni tycker att jag väljer konstiga spel i Fantasy Critic.
Ja, det gör du faktiskt.
Att alltså, är det mobbing om det är fakta?
Hon äter skalad korv. Hon gillar inte bussar av någon anledning. Hon äter konstiga grejer. Så vi mobbar henne för massor av grejer. Vi kanske borde sluta med det.
Allt det här är ju liksom bara falskheter. Det här med den skalade korven, det måste ni ju sluta med. Det gjorde jag när jag var typ 3-4 år gammal. En gång på Hultsfred.
Nej, det har vi faktiskt inte. Så att den här skalade korven kommer ifrån att när Amanda var liten, för att hon tycker inte om skinn på korv. Jag vet inte vart det var ni var någonstans.
Hultsfredsfestivalen.
Ja, och vad kan de för att servera på Hultsfredsfestivalen? Typ Denniskorv.
Nej, det gör de inte.
Och det var den Amanda typ fick. Och det var den Amanda fick skadad. Och sen så när vi hade...
Det är kokt korv i alla fall.
Oh. Vad var det vi hade? Var det 10-årsjubileumstreamen vi hade när vi skadade korv live och erbjöd Amanda?
Försökte tvinga mig att äta den.
Åt du den?
Det tror jag inte.
Det var någon skadad stream. Korv.
Det var någon stream i alla fall. Så det var rätt så kul, faktiskt. Men vad var det här med bussen, Oliver? Det här har vi inte nämnt förut.
Nej, för det var ju helgen.
Precis. Tänkte att någon nyfiken själ där ute undrar varför Amanda inte tycker om
att
åka buss.
Ja, ja, men för att vi skulle gå från ta oss från restaurangen till baren i lördags. Det regnade. Och vi var 5 killar och Amanda då. Ja, plus Sebbe och Marina, men de hade bil så de tog bilen bort.
Mm.
Och jag sa, vi tar bussen 2 hållplatser. Hur lätt som helst. Och jag bara, ni kommer om 5 minuter. Vi väntar 5 minuter, va? Ja, men det gör vi. Alla bara, ja, vi står här, vi orkar regnet. Och Amanda bara, nej. Jag går. Och jag och Jimmy i kör. Varför? Jo, hon gav inget svar. Hon bara, jag går. Och så såg vi då liksom när vi körde förbi henne i bussen, gick där regnet. Jag bara, kolla det. Vilken tjomme.
Ja, alltså, du var helt bestört också, för du kunde liksom inte släppa att Amanda inte tog bussen.
Nej.
Alltså,
jag måste gräva djupare i det här. Vad är det? Vad är det med bussen? Hatar hon bussar? Tycker hon inte om att åka buss? Jimmy, är det verkligen bussar det värsta?
Hon har en traumatisk upplevelse på en buss.
Oliver gav sig själv en ledtråd i sin utläggning. Det var 2 hållplatser. Det var Grönsakstorget till Kapellplatsen. Det var rätt kort promenad och det duggregnade.
I regnet.
Jag kände att jag bara behövde lite frisk luft.
Okej, det var duggregn bara. Det var inget liksom ösregn.
Men alltså, hade det öst ner så hade jag inte gått. Så kul är det inte.
Nej.
Alltså, till och med killen som stod bredvid oss som inte hörde till vårt sällskap höll helt med oss. Han bara, alltså, det är ju till och med uppförsbacke.
Ja, det är inte gott, sa han.
Det var ganska kul. Alltså, helt random liksom. Han bara,
jag trodde
du
hittade på nu.
Nej, det är sant.
Det var, och sen high five alla.
Väldigt ni får hela trevlig. Göteborg och vända sig
nej, mot nej, mig. Nej, vi är svenskar. Vi höll oss på säkert avstånd från den människan som pratar med oss.
Luft high five. Bara, yeah.
Vi bara tittar på honom så här och nickar lite glatt och sen så bara så kom hit. Alltså, någon har pratat med oss som inte är vi.
Han stod på den andra Grönsakstorget hållplatsen.
Ja, precis.
Vad var det där om egentligen?
Jag skulle säga att vi alla retar och mobbar varandra. Alltså... Precis så mycket som vi får läge för. Det är bara att de andra
jag tror du skulle
ger...
säga som vi förtjänar.
Nej. Men Amanda, du ger oss lite mer att bli mobbad för än vad vi andra gör kanske. Är det därför folk reagerar på att du blir mobbad?
Jag vet inte. Hur ger jag er mer?
Alltså, skalad korv. Oliver, så det du säger att hon ber om.
Bussvägrare.
Ja. Va? Jag vill promenera.
What the fuck? Alltså, hade det varit kort avstånd så hade jag också promenerat faktiskt.
Fast Oliver har ju lite aversion mot att faktiskt gå någonstans.
Ja, men han gnäller om man ska gå till kylskåpet från soffan.
Jag kommer ihåg, det var när jag var hemma hos dig, kanske var typ första eller andra gången någonting, Oliver. Alltså, när man är hos Oliver, man rör sig inte mycket. Alltså, man sitter nere på en soffa och man spelar hela dagarna, det är amazing. Men i alla fall, och så var jag så här, fan, jag kände att jag behövde liksom röra på mig lite. Så jag bara, men vi kan gå till affären. Och det låg vi kanske typ 800 meter bort eller något sånt. Det var inte så långt i alla
fall. Det är knappt 800 meter till affären. Det är Oliver,
nej,
det
typ. Nej, detta nej, men var inne jag bodde där jag bor nu.
Det här var i Bollebygd. Ah, okay. Precis.
Mm.
Och han bara, vi kanske kan ta cykel. Jag var så här, jag får inte cykla på flera år. Jag bara, nej, men jag kan gå. Han bara, nej, jag frågar mamma om hon kan köra oss.
Va?
Så vi åkte ner med bilen och min promenad uteblev.
En annan gång jag bara, men du jag hade inte körkort, du hade körkort. Du bara, jag bara, vi tar bilen.
Ja, och då hade inte jag kört på skit länge heller, så det var spännande.
Goda tider.
Ja, bara spela tv-spel och äta mat.
Ja, men verkligen, det bara luktar svett och unk i rummet. Mm. Man sitter typ 4 snubbar bredvid varandra och bara spelar 16 timmar i rad.
När jag bodde hemma och vi var liksom i mitt lilla rum, 5 pers.
Mm.
Alltså vi satt i princip på varandra när vi spelade.
Vi satte ni på varandra?
Nej, vi satte typ på varandra.
Vi satte typ på varandra.
Ja, men du förstår att de slutar oss hela snusk i huvudet.
De satt typ på varandra.
Gå och titta på din typ anime hentai eller vad fan du nu tittar på. Där kan du se
tolka Jimmy här.
Men vi hade också varsin skärm, fem pers, i det rummet. Alltså det rummet är mindre än det rummet vi sitter i nu, alltså vårt kontor.
Mm.
Bizarrt litet.
Jag tänker bara på varje retroresan vinterträff som vi har varit på. Så har man liksom varit uppe i det här stora uppehållsrummet där man sitter och spelar. Och det kan ju bli förhållandevis varmt. Men eftersom det är vintertid så blir det ändå inte så farligt. Sen så kommer man ner där det är sovsal. Och kommer man ner efter folk börjat lägga sig, då slås man av en vägg med fis.
Gött.
Alltså, det är verkligen som att få en käftsmäll när man går ner. Av både värme och stank.
Ja, men sen när någon säger 6-7 på morgonen när folk börjar liksom vakna och röra lite på sig, då är det liksom en kör av fjärt. Alltså, det är liksom, alltså man hör såhär, och sen så. Men det...
Och jag är helhjärtat oskyldig.
Smash-turnering.
Ja, vi hade ju faktiskt när Nintendo-forumet fortfarande fanns och sen vi hade spelträffar där igen, och då fanns det ju liksom en Smash-grupp. De kom enbart dit för att spela Smash och de socialiserade inte med någon annan.
Nej, det var bara Smash, ja.
Bara Smash. Och liksom, man kände sig ganska stor liksom stank från den hörnan av Smash-spelare, för de rörde sig inte därifrån heller. Det var tider det.
Gick de inte ens på toaletten? Var det därför det stank?
Alltså, de liksom var fastklistrade vid sina stolar hela helgen. Bara spela Smash.
För att de inte hade gått på toaletten? Var det därför de var fastklistrade?
Alltså, det var spännande. Nej, men vi umgicks i helgen. Alltså, det var... Martin berättade också att Nintendo-forumet, och det här är ju rör egentligen bara med Oliver, men Nintendo-forumet kändes som en ganska stor del av våra liv. Alltså, det kändes som en ganska liksom... Men det kändes som en ganska lång tid, liksom.
Ja, jag tänker så, ja. Längd, ja. Menar jag.
Yes. Hur länge tror du att Bergsalas Nintendo-forum fanns uppe?
Jag har faktiskt tänkt på detta nyligen och det känns som att det var en evighet, men det kan inte vara mer än...
2 veckor?
Nej, det var det typ ett par år.
Ja, precis. Så det öppnade januari 2006 och det stängde i september 2008, tror jag.
Ja.
Och vilket var så här att vi bara kom tänka på det liksom den helgen, var så här, det var så lite, alltså det är ju ingenting. Och det kändes, alltså det kändes som en jättelång stund liksom.
Ja, men det var en formativ, kan man säga, internetupplevelse.
Ja, sen så fanns ju Nintendo-forumet i olika liksom iterationer också, för att vi tog ju över det när Bergsala lade ner sitt. Så det hette NF2, Nintendo-forumet. Sen hotade Nintendo att stämma oss för att vi hette Nintendo-forumet. Och då delades det upp i, ja, fortsättningsvis Nintendo-forumet, som togs över av en annan person. Och vi gick och startade NF3 som senare blev Spelstil. Men det var liksom, vid varje byte så tappade vi folk liksom, som inte hängde med. Så, och sen så, ja. Sen så med Facebook och alla sociala medier och sånt, så är forumkulturen död, vilket är sorgligt. Så är det.
Sluta, Kat. Pasha hittar en tom skokartong som han anfaller och slutar.
Så. Katter är ju bäst på det där.
Ja, det är så här bara typ, här har du en hel säng och vi lägger en t-shirt på sängen. Vart lägger de sig på t-shirten?
Det syns inte, men där borta bakom mig någonstans så ligger en Amazon-kartong som katterna använder som kattsäng varje dag i typ över en vecka nu. Jag har inte haft mag att kasta den än.
Ta inte bort deras leksaker.
Och för du vet att de kommer kolla på dig surt i en månad sen.
Ja, och liksom... Och de stör inte mig när de ligger och sover i den heller.
Nej, det är ju alltid positivt. Men eftersom tiden går och det släpps spel hela tiden, så har vi spelat nya spel den här veckan. Och Adam, du har ju faktiskt spelat det nyaste spelet av dem alla. Du har ju spelat Pragmata.
Ja, jag har spelat ute till och med.
Oj, wow!
Ja. Och det är väldigt, väldigt trevligt, måste jag säga.
Det är roligt.
Vad sa du, Oliver?
Vad roligt.
Ja.
Är det ett Mega Man-spel?
Mega Man?
Det ryktades ju om att det var ett Mega Man-spel.
Jaha, nej.
Finns det någon referens till Mega Man i spelet?
Nej.
I så fall gick det över huvudet på honom.
Nej, jag bara tänker efter nu. Liksom, för det finns en jävla massa robotar.
Karaktären heter The Blue Bomber och Adam.
Nej, men nej, det är väldigt eget spel. Det är inte så referensfyllt som kanske vissa Capcom-spel kan vara. Men det är glatt över... jag börjar tänka på det, en kommentar under en av trailerna på PlayStations YouTube-kanal för Pragmata gjorde ett simpelt ord i princip. Det var liksom Dead Space. Och det tycker jag passar väldigt bra med det här spelet.
Dead Space, ja. Oh.
Ibland är internet en vacker plats.
Ja. Och...
men det är väldigt liten tid.
Och då... små glimtar.
Ja, och då börjar jag tänka på också att spelet har till en början liknande upplägg som Dead Space. Man är en del av ett tekniskt team som åker till månen för att man har tappat kontakt med månen. Företaget Delphi, ett megaföretag, har en bas där. Och kort efter man anländer så går saker åt skogen och ens teammates dör. Och så jag bara, okej, det är väl ett Dead Space. Men det som händer är att man hittar Hugh, som man spelar som, hittar en liten flicka. Som snabbt blir kallad Diana, som är en android. Och spelets hook, skulle jag säga, är deras relation med varandra. Och mekaniskt så, ja, Hugh, han går runt och skjuter saker. Men fienderna, som är robotar, de är väldigt stryktåliga. Fram tills att Diana gör lite hacking-minispel. Vi har beskrivit det när vi pratade om demot tidigare i år.
Mm.
Och jag måste säga att den gameplay-mekaniken blir inte tråkig under spelets gång. Jag tröttnar aldrig på den. De hittar sätt att göra det intressant med olika fiender som har... de här gridsen är olika stora och de kan ha ibland olika former, de kan ha olika ibland effekter, till och med vissa områden kan vara avspärrade och liksom ge skada om man gör fel och sånt. Så det kan bli ganska hektiskt under spelets gång, men det gör i alla fall att det bryter upp så det inte bara är en traditionell shooter. Det är så, men det som jag upplevde var det bästa var liksom... jag skulle inte kalla storyn för bra, för den är inte originell för 5 öre. Det är liksom AI gone rogue på månen och saker händer. Man kan ganska snabbt lista ut om vad det är som händer. Men det är den här relationen mellan Hugh och Diana som jag liksom bara fastnar för. Och jag tycker den är jättemysig. Liksom hon vet om en android. Och hon förstår inte vissa saker. Hon har även svårt att säga, liksom, men vad gör det om jag går sönder? Jag är en robot. Medan Hugh, han ser henne som en liten flicka. Och de har bland små konversationer om det. Ja, det är väldigt mysigt. Och det bästa är att man collectibles i spelet. Man kan hitta leksaker som man ger till Diana. Så man pyntar sitt rum som är den här lilla hubben som man åker till de olika delarna i månbasen från. Och det kan vara liksom en jordglob eller en gunga eller vattenpistoler. Och hon kan gå runt och leka med allting där i rummet. Medan man går och liksom uppgraderar sig och skit. Så det är bara ett väldigt positivt spel. Som är väldigt uppfriskande. Vi har ju till exempel The Last of Us. Vi har en bunt med Sad Dad-spel. Som är liksom...
från Sony.
Ja, The Last of Us är typ... åh, titta hur många jag kan mörda för mitt barn. Eller God of War som är liksom... åh, det är så jobbigt att umgås med cringe-ungar. Typ. Så... så det
vad skulle du säga? Vad är så här, arketypen på den här farsan då? Vad är hans... åh!
He's the fun dad!
Nej, men han är väldigt öppen. Hugh som karaktär, han är väldigt positivt lagd. Och han är också väldigt uppmuntrande. Och han tycker om att utforska. Så han klickar ju ganska bra med Diana som har väldigt mycket frågor, undrar väldigt mycket och är väldigt lekfull. Så han kan ibland berätta om när han var barn och alla saker han har gjort och hon inspirerar Sara. Så det, jag vet inte, det låter så banalt, men det är inte så ofta vi ser det i spel och jag tycker det gör det så unikt.
Finns det någon förklaring till varför liksom Diana är liksom en barn-android?
Ja.
Okej,
Det finns till och med förklaring till varför hon är barfota.
Jaha, okej. Ja, men det låter typiskt japanskt också. Ja. Det är liksom ingenting får gå till slumpen. Typ. Det måste liksom, det här är en detalj.
Hon andas genom sina tår.
Nej, hon laddas genom fötterna. Det är induktionsladdning i basen. Så hon går runt som typ Ki-2-laddning på golvet.
You will be ashamed of your words and deeds.
Jag tänkte på det citatet häromdagen faktiskt.
Det är ett fantastiskt citat.
Ja,
och man får vara lite försiktig när man ska förklara sådana saker, för det är så här att du kan bara säga att du vill att hon skulle se ut så, för att det är lätt att bräcka den logiken sen, så här, hon måste ha så lätta kläder för att hon ska andas genom, och det här är alltså Quiet från Metal Gear Solid 5, för att hon ska kunna andas då genom huden, men då är det så här att borde inte hon vara då naken?
Men hon är lite pryd också. Men alltså, sen är det också...
Hennes morfar eller farfar eller vad det var, han andades ju också med så här fotosyntes...
The End där. Menar du, eller?
The End, ja. Ja. Och han var ju för fan bra klädd.
Ja, han hade ju för fan en tjock jävla kamojacka på sig.
Ja, jag vill se honom naken.
Fast han var ju typ flint, så han kanske andades genom flinten.
Ja, det är det som är skit.
Han har bättre syreupptagning.
Hade hon rakat skallen så hade hon kunnat ha mer kläder på sig.
Ja.
Hade ju känts som en lättare lösning faktiskt.
Ja.
Alltså det är ju som bullshit egentligen. För den riktiga anledningen är att jag designar henne så. Jag vill att hon ska se ut så. Och det är en legitim anledning.
Nej, det är alltså, anledningen är att jag vill att cosplayer ska se ut så.
ja, men liksom alltså, det är typ min liksom konstnärliga vision för den här karaktären. Och take it or leave it.
Mm.
Jag hade respekterat det mer.
Ja.
Det kan ju också vara att han tänker så här, jag har den här idén, men gud vad passande att jag då kan göra det lättklätt.
Ja, men alltså du kan fortfarande ha en liksom lore ursäkt till varför hon klär sig som hon gör eller bla bla.
Någon borde modda så att The End går runt i en bikini i Metal Gear Solid 3 eller Metal Gear Solid Delta.
En mankini.
Ja.
Och sån här strumpbyxor som hon har.
Ja. Ja. Han ska ha precis motsvarande kläder.
Så han får sån här typ lår som ser ut som kassler.
Han kan ha sån jättekort crop top.
Ja.
Med lite underboob.
Ja.
Du menar att han ska gå ut i nätstrumpor?
Ja.
Och högklackat.
Ja. Get on it, Marius.
Men du nämnde Dead Space med Pragmata. Alltså har spelet liksom typ skräckundertoner?
Nej, det är mera upplägget bara. Det fanns ingenting som var liksom skräck så. Det är typ en gång det är lite mörkt och man springer in i en osynlig fiende. Men det är typ det.
Och om Adam säger att ett spel inte är läskigt, då är det verkligen inte läskigt.
Lite som Care Bears.
Då är det till och med barnvänligt.
Ja, nästan.
Ja, men Hugh, alltså jag har ju knappt sett honom utanför. Är han en daddy? Eller kommer folk liksom göra massa fanart och cosplays av honom på samma sätt som han gör av Leon?
Han har ju inte den effekten visuellt.
På dig?
Nej, alltså... Jag kan inte se... Han är ju för det mesta alltid i den här jävla rymddräkten. Man ser det, han kan ju cutscenes öppna och man kan se hans ansikte, men liksom det är ingenting så där supermagnetiskt med honom.
Ja, okej. Okay. Jag bara tittar, för Capcom är ju en sån utvecklare som särskilt nu under sin guldålder har använt sig av extremt liksom attraktiva fotomodeller som ansiktsmodeller för sina spelkaraktärer.
Mm.
Och sen är det någon annan tjomme då som spelar karaktären. Det är ju inte de som lånar ut sina utseenden som faktiskt gör mocap och röster och grej. Faktum är han som är... Vi har ju Leon, alltså moderna Leon.
Mm.
Det är ju två personer. Dels är det ju han som jag inte ens kan uttala efternamnet på. Leon actor Nick någonting, Nick Apostolides som gör rösten och mocap på allting. Men så har vi ju ansiktsmodellen. Leon Face Model. Eduard Badalota, Romanian Model. Och han är ju tydligen så här väldigt konstig med att han typ små nazister eller någonting. Jag kommer inte ihåg.
What, what the fuck? Okej. Okay. Wow.
Visst har typ Matt Mercer också gjort Leon?
Han har gjort Leon. Jag tror det är han som är Leon i Resident Evil 6 och de animerade filmerna.
Jag beklagar.
Badaluta controversy. Nu vill jag bara... Jag vill bara dubbelkolla så att jag inte...
Nej, nej, vi är bara rakt av. Han är nazi. Vad anklagar här.
Hoppar Oliver ner i ett kaninhål här. Det här kan ta ett litet tag.
Okej, okay, jag såg någon så här. Okej, okay, här är en Reddit från 6 månader sedan. Facebook for Leon Kennedy. Accused of supporting Nazism and transphobia. Och då hade de kollat på hans sociala medier och grejer, vad han hade postat. Vi behöver inte gå in. Ja. Men skitsamma. Men i alla fall, han är ju en riktig, alltså en riktig babe. Och det är samma med om man kollar på, jag menar alla, även i Devil May Cry-spelen, de är riktiga jävla, riktiga babes som har lånat ut sina ansikten.
Vad är det för fråga? Då tänker jag bara på Dragon's Dogma, där det ser ut som någon har tagit en sten och kastat in i ansiktena på dem.
Ja, men Dragon's Dogma känns det ju mer som att det är så här liksom... Alltså att de inte är direkt modellerade efter riktiga människor.
Alltså... Men man kunde ju göra jävligt... Alltså jag sprang ju runt med fucking Daenerys Targaryen i mitt jävla party. Hon såg exakt ut som Emilia Clarke. Det var helt sjukt.
Mm. Alltså jag skulle säga Hugh, han har en viss look. Så att han ni vet japanska spelkaraktärer när de fast de inte är anime. Liksom. De har en viss look till sig. De designar karaktärerna på ett visst sätt. Så jag skulle säga att han är mer i eran av visuellt är han nästan mer i eran av typ Vanquish eller Binary Domain och sånt. Om man tar liksom sci-fi-spel.
Ja, för att alltså Binary Domain känns väldigt träffande alltså.
Mm.
Jag kom just på, varför sitter jag och frågar här hur han ser ut när jag bara kan googla hur han ser ut, och så googlar jag och fick upp en bild samtidigt som du sa Vanquish Binary Domain. Jag förstår exakt vad du menar.
Mm. Det är väldigt typen träffande. Av look i ögonen och allting sånt. Och dräkten också. Ja. Ska jag väl säga.
Det ser inte ut som att det är liksom en riktig människa som har modellerat. Utan att det är liksom en så här handdesignad.
Ja, det är mer old school på ett sätt. Jag uppskattar det.
Mm.
Det ser ut som Sawyer från Lost.
Men, ja, faktiskt.
Ja. Men,
du sa att det hela den här liksom gimmicken med spelet, att man liksom hackar dem med face-knapparna.
Mm.
Och sen kan man börja skjuta och att det inte blir gammalt.
Nej.
Det kände jag var liksom lite av en lättnad att höra, för att det var liksom den största grejen efter att spela demot.
Mm.
Att jag kände liksom att om de inte liksom gör roliga grejer med detta, så kan, känner jag att jag kan se mig själv tröttna på detta ganska snabbt.
Det som gör uppriskar, dels så finns det ju flera olika fiender som har olika regler nästan för att hackas. Och vissa av dem kan även slänga upp sköldar som man måste skjuta ner innan man kan komma åt hela deras grid för att hacka. Och sen så får man även olika attackeffekter som man kan ha med sig. Så att man kan till exempel ha en... Det ser ut som en liten sköld. Man liksom drar över den under hackspelet. Då ger den en bonus så att liksom fienden tar mer skada. Sen finns det en som är typ en blixtar. Och den gör att de blir stunnade. Sen finns det en annan som gör att den fienden du hackar och närliggande, de hackas också. Liksom så att den sprids. Och då kan man ju liksom dra kombos mellan dem. Så att jag har 3 fiender. Och jag drar över skölden, blixten och den multihacken. Och jag drar över så många blåa noder som möjligt. Så att de öppnas upp för skada så länge som möjligt. Så jag hackar 3 stycken som jag kan ta potshots på samtidigt. Så det finns olika kombos man kan göra. Man får liksom tänka, vilken ska jag prioritera först? Eller... vilket vapen borde jag använda på den här fienden eller så. För det finns en handfull med vapen. De är inte extremt unika, men de fyller sitt jobb. Jag älskar shotgunen. Shotgunen är jävligt nice. Så de lyckas liksom lägga till nya fiender eller nya typ pusselelement i combaten och mixa upp det. Så att det blir, för mig var det inte utdraget alls. Det fanns några utmaningar som jag kände var okej, det är lite bullshit. Måste jag, men det var liksom ingenting som drog ut, som förstörde spelupplevelsen för mig.
Jävligt kul att spelet är ute till slut, för att det här visades ju upp för 6 år sedan första gången.
Det var så typ ett PlayStation... första PS5-spelen Capcom visade upp.
Ja,
men det visades väl på PS5-revealen, gjorde inte det?
Ja, för mig det. Och ingen fattade vad det var.
Och det skulle komma ut år 2022.
Ja.
Så det har ju uppenbarligen liksom hänt någonting under utvecklingen, liksom att det har liksom tagit någon form av dramatisk shift, liksom. Att man faktiskt satsade på då liksom att okej, men det här projektet fortsätter inte riktigt som vi vill att det ska göra, så man hade ju lätt kunnat liksom bara skrota det vid det laget, men att de tillät det liksom att gå tillbaka lite till ritbordet och sen landa där de landade. Och att det är liksom ett helt nytt IP, helt och hållet single player, och att det ändå sålt rätt bra. Jag tror jag läste att det hade
kommit 1 miljon på 2 dagar.
Ja, vilket inte är kattskit alls.
För en ny IP är det jätteskönt.
Undra om Marathon har nått 1 miljon.
1,2 har de beräknat väl minst.
1,2.
Ja, det var väl 1,2 ganska kort efter launch, och sen vet man inte.
Mm.
Det har inte varit en ökning liksom i spelarantalet alls sen första dagen. Liksom så att det, alltså inte unika, utan det är så att om man tittar på dagliga antalet spelare så har det sjunkit sen launch. Mm. Och nu ligger det väl ungefär, det har varit kanske stadigt några dagar tror jag, på typ runt 20 000.
Mm.
Men det, förmodligen har den inte sålt jättebra, för det förmodligen, alltså vi hade hört om det hade sålt.
Hade hört, ja,
de hade ju skrytit om det.
Ja. Vilket är synd, för det är jävligt roligt.
Svinkul.
Ja, älskar spelet.
Ja, det, men som sagt, det är väldigt roligt att det går bara för pragmata just det här med liksom att, för Capcom känns fortfarande lite som den här old school-utvecklarna som liksom fortfarande släpper spel med ganska jämna mellanrum.
Ja. Capcom vet hur man producerar spel i en jämn takt, och de verkar även ha en realistisk budget överlag.
Jo, men sen deras spel försöker inte göra allting heller.
Nej.
Det är liksom så här, Resident Evil Requiem var liksom inte en stor open world med typ en gigantisk karta och 100 liksom små ikoner du ska gå och samla, där typ själva huvudkampanjen utgör typ en bråkdel av allt spel som fanns där, utan det var ganska liksom straightforward. Och Pragmata är ju också ett linjärt spel.
Mm.
Så att det är liksom, det är ändå skönt att någon
dagen
gör så.
Och sen
är
det också,
ja,
dagen de gör en Ubisoft och börjar göra bara massa open world-spel där, fan vad knäckande.
Ja, för de har ju ändå typ, alltså Dragon's Dogma och Monster Hunter är liksom det som är mest likt liksom ett open world-spel, även om de inte är liksom helt open world heller. Men sen blir det också, det är väl samma fördel som Nintendo har, att de har liksom utvecklare som har jobbat där liksom i typ 10, 15, 20 år. 30 kanske till och med, som liksom de vet vad de går för. De vet hur de ska liksom utveckla spel tillsammans. För det är väl där egentligen som typ Microsoft har haft problem, det här med att de har liksom kontrakt som arbetar och de får inte arbeta mer än 2 år. Och så har det liksom tagit projekt som Halo liksom, det tar 5 år att utveckla det. Ja, men då skulle du ha bytt ut stor del av personalstyrkan varannat år.
Men det är därför de bytte motor nu till Unreal Engine 5. För då behöver de inte skola upp alla de byter ut. De kommer fortsätta byta ut utvecklare hela tiden, men de har bytt till en motor som folk kan.
Ja, det är fan knäckande.
Hörde ni om deras art director anklagelserna mot Halo Studios och 343?
Jag bara såg någonting vagt om det, men jag har inte läst upp på det.
Nej, han anklagar dem i princip för att vara hostile mot arbetare och i princip hämnas mot anställda som talar upp mot dem.
Ja, det är för jävla tråkigt. Men alltså, någonstans så märks det lite i resultaten också. Liksom, även om jag skulle inte säga att det har släppts ett enda liksom, dåligt Halo-spel i huvudserien.
Jo.
Liksom, som inte haft... Tystnad. Som liksom inte haft några... Som inte haft några kvaliteter. Liksom. Som sagt, jag tycker inte att kampanjen i Halo 5 är bra överhuvudtaget. Men jag tycker multiplayer är helt fantastisk. Jag tycker inte att kampanjen är jättebra i Halo Infinite heller. Men jag tyckte om multiplayern. Så att det är liksom... Men man kan ju inte säga att den studion inte har haft problem.
Nej.
Mm.
Nej, mycket, alltså, som jag förstår det, så har de haft så extremt... bara lutat sig jävligt mycket på contractor-arbete. Mm. Folk som gör liksom korta, ska man säga, perioder av arbete på någonting. Och sen så släpps de.
Ja.
Så bygger man inte upp liksom en expertis eller liksom någon form av pedigree.
Nej. Och jämfört typ med en liksom studio som Naughty Dog, som liksom där folk har ju också jobbat länge. Sen har ju den studion andra problem med crunch och
ja, alltså Naughty Dog är nästan hostile på ett annat sätt. När de nästan exakt jagar folk som de vet kommer cruncha åt dem.
Yes, så att det är inte perfekt. Men liksom där har du också, alltså, fördelen med att du har ett team som har jobbat länge tillsammans.
Mm.
För det har jag också läst typ, när man liksom frågar sig på, okay, men hur liksom, man kollar på olika artiklar. Typ som att okay, men hur mår liksom spelindustrin och så. Och det här liksom är att... liksom att du skapar en studio och första spelet måste vara en hit, annars är det kört.
Mm.
Medan förut kunde det vara så, ja, men du skapar en studio, första spelet kommer ut, det är okej, okay, det finns vissa grejer där som man kan slipa på, men det kan också sälja liksom tillräckligt för att kunna göra nästa spel, som där man har liksom, teamet har växt tillsammans, man liksom ser vart tillkortakommanden är, och sen så förbättrar man dem. Och så brukar ofta spel nummer två bli mycket bättre, och så får det bättre kritik och sådana grejer. Men idag när spelet har så lång tid att göra, så är det svårare. För det var ju en grej också som sa med det teamet som arbetade på Final Fantasy 7 remaken, var det att Rebirth tog mycket kortare tid att utveckla för att de höll i princip hela teamet intakt inför Rebirth. Mm. Så att de vet vad de kunde liksom återanvända, de visste liksom vad teamet gick för, och de visste vad de liksom skulle fokusera på. Så att det här liksom slit och släng liksom utvecklingen, det funkar inte riktigt. Och speciellt nu när utvecklingstiderna blir så himla långa och det kostar så himla mycket pengar, så börjar man märka att det är liksom absolut inte hållbart.
Mm.
Men
vi har ju nämnt det på gång liksom hur
vad ska jag säga, Oliver?
Det har vi också nämnt det på gång liksom hur fantastiskt det är att det finns folk som arbetar på Mario Wonder som har arbetat på första Mario-spelet liksom.
Det är sjukt.
Det är helt otroligt.
Mm. Så att och där ser man ju liksom, alltså, om man tittar på Nintendos liksom ofta, liksom, ska man säga, största spel, så gör de ju ofta riktigt bra.
Mm.
Det är liksom, det är inte för inte som att när ett nytt liksom då 3D Zelda kommer, så är det liksom 10 av 10 för massor och liksom hyllar till skyarna. Även också såklart fint. Alltså Nintendo gör ju också spel som inte är jättebra.
Mm.
Alltså speciellt typ deras sportspel och de här liksom mindre spelen. Alltså, eller så här, inte jättebra. Så det kommer sådana så här 7 av 10 spel som är, de är liksom good enough.
Mm.
Det är inte ofta Nintendo gör rakt ut dåliga spel.
Nej, det är väl
nej,
typ
det är inte ofta man har de här. Welcome to Tour. Fan, hur kan det ens kommit ut genom dörren? Liksom. Mm.
Typ Star Fox Zero var väl en sån grej.
Ja, det var det senaste jag kom på liksom att folk bara, alltså, vad i helvete är detta? Men,
och sen typ de demospelen, så här One, Two, Switch och sådana grejer har inte heller fått bra. Men det är liksom, deras syfte är ju något helt annat också lite. Men liksom, när det kommer liksom till att när nästa 3D Mario kommer, så kommer det förmodligen vara bra.
Mm.
Eller, man vet ju aldrig, men liksom...
Jag skulle bli förvånad om det inte var bra.
Nej, men precis. Jag undrar i och för sig om Super Mario Sunshine hade släppts idag, hur det hade mottagits jämfört med när det kom.
Mm.
För att det är ju många som tycker att det är liksom det sämsta 3D Mario.
Det har inte åldrats lika bra som vissa andra spel i serien, nej.
Nej. Det ska jag nog
även
säga.
När det kom så kände jag, jag är inte lika roligt med detta nu som jag hade liksom med Mario 64 när det kom.
Jag älskar
det var
stilen.
Någonting... stilen är trevlig och jag tycker att det är coolt liksom att man hänger sig till, ja, vi har ett tema, det är liksom så här semesterö-viben.
Sol, vind och
vad kan vi göra med det? Ja. Men ja. Jag måste på toa, så ni får fortsätta en stund utan mig. Jag kommer tillbaka strax. Jag har suttit här och bara pyst fjärtar i kvart. Jag måste,
okay,
måste ge mig om.
Jag tycker det är lite grönskimrande där i Olivers liksom bild. Så gick han också med magen jätteutåt. Så han verkligen som att såhär, nu ska vi gå.
Du kan prata om Replaced.
Ja, jag har ju också spelat spel med som handlar om AI då. Mm. Egentligen, så jag har ju spelat Replaced. Som är egentligen, vad ska man säga, en 2D action-platformer egentligen. Och alltså, har man liksom sett trailers och sånt på det, så liksom det utmärker sig på grund av att det ser ut som om man har tagit typ ett Mega Drive-spel eller Super Nintendo och så spolar man framtiden liksom typ 30 år. Och så här, hur hade man gjort ett sånt spel idag? Typ? Alltså rent utseendemässigt, för det är ett riktigt snyggt spel. Mm. Och det är väldigt liksom cinematiskt på ett sätt som man inte gjorde spel på då. Med liksom så här skiftande kameravinklar och man liksom framar liksom hela berättelsen egentligen ganska snyggt. Liksom. Mm.
Och skiftande skärpdjup.
Ja, och det finns liksom väldigt många då, ska man säga, cutscenes i spelet. Så det ser väldigt bra ut. Och det handlar ju då, man spelar ju som Reach, som är en AI som blir fast i en människas kropp. Egentligen typ sin skapares kropp, som heter Warren. Och målet liksom med spelet då är att Reach vill ställa det här till rätta och liksom komma då. Man behöver fly från sitt laboratorium i början och komma tillbaka dit och liksom separera Reach och Warren igen då.
Mm.
Och rätt så tidigt i spelet, när man blir jagad då, så blir man ju liksom utkastad då från den, liksom staden då. Så man får liksom leva i utkanten av den där liksom egentligen folk som man kallar disposals bor då. Som liksom inte är värd någonting mer. Liksom, så att man är liksom ett fattigt samhälle, så man liksom strandar vid en typ en tågstation. Där man liksom får lära känna folk och hjälpa till och göra typ uppdrag åt, samtidigt som man liksom försöker så här, hur ska jag ta mig tillbaka till laboratoriet?
Mm.
Ganska liksom så här, alltså berättelsen utmärker sig inte på något sätt på det sättet, utan det är liksom, det finns egentligen tre delar till spelet, och det är liksom, först har du berättelsen och sen har du liksom då typ plattformandet, och sen har du striderna som är i princip 2D Batman Arkham liksom.
Mm.
Du liksom hoppar ganska lätt mellan fienden när du slår, när du ser liksom en gul markör då trycker du på Y för att kontra, och när det är en röd markör så måste du dodga, och sen så har du lite liksom andra förmågor också, att du kan liksom typ deflekta bullets och typ göra shockwaves och lite grejer, så du får liksom mer leksaker att leka med under spelets gång då. Största problemet i spelet är att de här tre grejerna var för sig är inte liksom, det saknas någonting. Så det liksom, det gör ingen av de här tre sakerna jättebra. Jag tycker berättelsemässigt så tycker jag att man får liksom inte riktigt, det är nästan för stor fokus på själva plotten och man glömmer lite bort sidokaraktärerna. Även om de finns där och jag tycker om många karaktärer som man träffar, men det känns inte som att man liksom utvecklar relationer med dem tillräckligt djupt för att liksom, när man väl kommer till slutet av spelet så ska det liksom bli en emotionell punch.
Mm.
Dock tycker jag om att spelet liksom har en mer optimistisk framtoning än vad man skulle kunna tro, med tanke på att det liksom är satt i en så här dystopisk så här framtidsversion av 80-talet.
Mm.
För det är ju liksom cyberpunk-tema i det helt enkelt. Men liksom det är det här att Reach har en sån stor liksom vilja att komma då till det här laboratoriet för att sära på sig själv och sin skapare då, att man liksom, man stannar liksom inte riktigt upp bland karaktärerna och får liksom vara med dem tillräckligt mycket, även om det finns till och med sidouppdrag och sånt, för att man återkommer ju till tågstationen x antal gånger under spelets gång liksom, och då får man gå runt och prata med alla och liksom göra små sidouppdrag, men de är, sidouppdragen är mer såhär, gå och hämta det här som du knappt behöver leta efter och ge till den här personen, klart.
Mm.
Så att det är liksom, Det känns också som en grej som att de förmodligen hade velat fördjupat mer, men jag vet inte om tid eller budget eller någonting sånt liksom rann ut, så att man gjorde det väldigt simpelt. Sen får man ju grejer när man gör sidouppdragen, du får liksom uppgraderingar som mer liv, eller du kan ladda upp typ din pistol snabbare och lite sådana grejer. Så att de är ju värda att göra, men ur storyperspektiv så är det liksom whatever typ. Och där tror jag liksom nästan det jag hade liksom velat jämföra mest med. Alltså, så man bara säger så här att jag önskar att det hade varit så här istället, och det är ju typ Phantom Liberty i Cyberpunk. För att där har du ju också en ganska så här tydlig, så här, vad är övergripande plotten för Phantom Liberty? Jo, det är ju fortfarande att din karaktär, vi då, vill fortfarande bli av med Johnny Silverhand från huvudet, annars dör man. Mm. Så det gäller ju fortfarande att hålla sig vid liv. Men det som händer i Phantom Liberty är att du blir ju helt liksom indragen i någon helt annan grej, och den storyn tar ju liksom mer eller mindre över, trots att du fortfarande har det slutgiltiga målet kvar. Vilket gör att det blir så himla mycket intressantare, för du träffar intressanta karaktärer som du börjar bry dig om, och du liksom känner dig verkligen investerad, trots att du har liksom den här stora liksom hotet hägrande över dig. Och här kommer man inte riktigt åt det, för att man får liksom inte riktigt spendera tiden med karaktärerna på det sättet. Och sen känns det ju också ganska liksom så här speligt emellanåt, liksom så här typ den första så här fiendefraktionen är några som liksom, det är typ så här en riktigt jävla rövarband i utkanten av den här liksom staden då, som man får möta ganska mycket. Och det är liksom så här, det känns nästan lite så här frukostbarnprogram emellanåt liksom. Även om det inte är så här, det är inte, jag skulle inte säga att det är superlarvigt, men det är liksom så här bara, oj, men de känns lite så här malplacerade med tanke på hur många jag måste liksom ha ihjäl. Mm. och då kommer vi egentligen till liksom hur både striderna och plattformandet är liksom så här. Plattformet är egentligen, alltså gubben som man spelar är ganska tung. Alltså spelet är inte så responsivt, men jag tycker det liksom funkar bra i så här exploration och sånt. Visst, han är inte den snabbaste, och det hade kunnat vara bra med en springknapp, men det stör mig inte så mycket. Mm. För jag tycker att det är ett sätt att liksom leva med in i världen. Liksom. Att man får liksom, man får tid att andas in liksom, de olika miljöerna.
Mm.
Och det är bara under några gånger liksom när det är väldigt så här typ att okej, nu vill de verkligen att jag har ungefär den här tidspressen på mig att klara det här plattformspusslet, och gubben är inte tillräckligt reaktiv för att jag liksom ska kunna utföra det så snabbt som de vill, så då gör att man får spela om lite gång, men det händer ganska sällan, men annars är det liksom fine. Men det är bara att jag tycker aldrig att man utvecklar pusslen till att bli mer än typ jag ser exakt vad jag ska göra och jag ska bara flytta de här grejerna, sen hoppar jag här och sen är det klart.
Mm.
Liksom, det finns liksom ingen mental utmaning i det hela. Och då liksom kan man typ jämföra med ett spel som Inside, som jag vet inte om man ska kalla Inside för en action-platformer liksom, men det är ju liksom mer som ett
plattformspussel.
Ja, det är ett liksom plattformspusselspel, men där har du också, det är så himla noga utvalt exakt vad du ska göra, hur lång tid saker tar.
Jag skulle kalla Inside för en cinematic platformer, för jag skulle säga att det är i den genren.
Ja, men och du har spelat Inside, va?
Ja.
Och det är väldigt svårt att säga så här, men på de här punkterna tycker jag att Inside skulle vara mycket bättre. Inside känns verkligen så komplett i sitt utförande, tycker jag då.
Mm.
Och det var ju det som verkligen var ett uppköp i relation till Limbo. Limbo var ju väldigt mycket känsla, skulle man kunna säga. Medan jag uppfattade det som att pusslerna mest drev en till vansinne. För att det kändes som att man ofta behövde gissa sig fram eller testa sig fram på ett ganska så ointuitivt sätt.
Mm.
Mm.
Och Inside kändes det mycket mer liksom så här att, alltså det kändes som att varje liksom ruta i Inside var väldigt väl avvägt.
Mm.
Vad du ska göra, varför det här. Och det märks redan i inledningen till liksom Replace. Jag har sett att många har kritiserat den, för det är typ så här, men jag går bara från vänster till höger och typ händer ingenting. Och det behöver ju inte göra någonting egentligen, men ibland känns det som att vissa saker tar lite väl lång tid. Och då tänkte jag direkt på Inside, hade det här varit Inside så hade vi varit klara vid det här laget, för att vi behöver liksom inte ha typ 5 screens där jag bara går från en sida till en annan. Och speciellt när man kommer liksom längre in i spelet och man liksom, det är typ samma typ av ställt pussel som återkommer hela tiden, och man gör inte mycket för att ändra på hur de känns, utan det är ganska mycket samma. Vilket är lite synd, så att det är liksom, även där så det är inte dåligt, men det är liksom så här att jag känner mig inte jag känner mig inte utmanad mentalt.
Mm.
Och sen då när att gubben är så pass långsam, eller att man, det är liksom, det är inte så responsivt som man önskar att det skulle vara, det märks ju tydligast i striderna. Det är liksom ibland så Nej, men typ gör man en dodge och sen vill man vända på sig, är man lite för snabb för knapptryckningar, då attackerar man åt fel håll istället för att ha vänt på sig för man trodde att man hade gjort tillräckligt till exempel. Mm. Så där kan det ta väldigt liksom, lång tid att utföra saker, speciellt när man har typ, man har en, ja, men trycker man på B till exempel så har man liksom en pickaxe som man kan slå bort skölden på fiender, vilket man måste göra på vissa, och den är så pass långsam.
Mm.
Att det är liksom så att det känns inte riktigt bra, även om jag ändå tycker att de har översatt Batman Arkham stridssystemet i ett 2D-plan relativt bra. Liksom, det är ett roligt sätt att slåss på.
Mm.
Jag bara önskar att när jag väl trycker på en knappen, då vill jag att min karaktär ska liksom utföra den grejen jag säger åt han ska göra. Och inte liksom, för det är många gånger så här, men nu kan jag skjuta min pistol. Oj, nu sköt jag åt fel håll för att jag trodde att gubben hade hunnit vända på sig, men han har inte gjort.
Mm.
Och till största del så blir det mest problem när, eftersom spelet är ju ett 2D-spel liksom, så att många gånger när du liksom slåss mot en gauntlet av fiender, så har du både fiender i liksom i på ditt plan där du slåss, men sen har du också fiender i bakgrunden som till slut kommer tagga in när du slår ut de andra fienderna, och ibland så är det svårt att avgöra var, alltså många gånger har jag slagit i luften för att oj, den där fienden var inte riktigt med i matchen än.
Mm.
Så att det kan bli lite rörigt när det är många fiender samtidigt. Och speciellt också om fienden gör olika typer av attacker ungefär samtidigt. Det blir så att okej, men nu kan jag liksom skydda mig mot den här kulan samtidigt som jag har någon jag borde dodga från, samtidigt som någon annan kommer med liksom en attack som jag kan då parera. Och händer mycket saker på en gång, då kan det ibland vara så att, eller att man är liksom i en animation och sen så gör någon annan attack som du inte kan värja på dig för att din gubbe måste bli klar där först. Så att det är lite sådana grejer som händer ganska ofta.
Mm.
Och även om inte striderna är jättesvåra, så finns det liksom vissa tillfällen där det händer väldigt mycket, och speciellt vissa bossar där det är typ så här, men du slår ner första livmätaren på bossen, sen kommer liksom en våg av fiender som du måste slåss mot, och sen så ska du slå till en till del på bossens hälsa, och sen kommer en ny våg av fiender, och dör du så måste du göra om allt från början liksom. Mm. Så det är jävligt mycket stridande på väldigt kort tid, så det är lite synd. Sen så tycker inte jag att spelet är liksom utan sina kvaliteter. Jag tycker faktiskt att det är liksom, alltså, det är inte som att jag har suttit och spelat och bara såhär, åh nej, jag måste spela replays. Jag tycker ändå att det är rätt så trevligt att köra igenom. Men jag önskar bara liksom att nu har vi liksom tre delar i spelet som är okej. Och det finns ingenting som riktigt lyfter det. Förutom inramningen, alltså det visuella är top notch. Alltså det ser verkligen skit bra ut.
Mm.
Och musiken är också nice, för det är liksom, det är ju 80-tals syntar och sådär. Så passar verkligen de handen i handsken. Sen tror jag att spelets story hade kunnat resonerat mer om det faktiskt hade varit röstskådespelare.
Mm.
För det tror jag faktiskt gör att spelet inte riktigt lyckas ta tag i en på samma sätt. För att jag tror att, vi spelar ju The Drifter i vintras.
Mm.
Och det spelet var ju, alltså det var ju verkligen top-notch delivery på röstskådespelarna där. Ja. Alltså det var ju verkligen så bra.
Mm.
Och det gjorde ju mycket för spelet. Jag tror att liksom, spelet är fortfarande bra även om det inte hade haft röstskådespelare. Men jag tror att hade det inte haft det, då hade man inte känt, alltså,
det hade inte känts lika unikt.
Det hade inte varit lika bra. Liksom. Mm. Alltså, huvudrollen i The Drifter gör ju verkligen ett otroligt jobb. Bara liksom så här, förklara sin sinnesstämning, liksom bara hur han levererar sina lines gör ju verkligen att man känner med karaktären på ett helt annat sätt. Och jag tror att det verkligen hade kunnat hjälpa att replaced också om de hade haft det.
Mm.
Speciellt med tanke på att under cutscene så kan du inte hoppa fram i dialogerna.
Kan man inte ta skip?
Nej.
Nej.
Eller jo, du kan skippa cutscenes. Men du kan liksom inte säga, har du läst klart det som står på skärmen, då kan du inte få in fram nästa textrad.
Oh!
Utan det kan du få liksom när du typ pratar med karaktärer utanför liksom story-sekvensen. Men annars så kom, och det är så att, och jag förstår ju att man på ett sätt vill liksom, ja, men du vill tajma liksom den här dialogen för vad som händer på skärmen och så. Men, och hade det varit röstskådespelare då hade det varit en helt annan sak. För då hade man liksom hört liksom de levererat sina repliker, och liksom då får man en helt annan connection. Men just nu är det bara så här att jag måste sitta och titta här, och jag kan liksom, och inte bara det, när linen sen är utskriven också, så kan jag inte trycka på A liksom för att så här, accept att nu har vi gått vidare, utan de liksom kör vidare de själva, vilket gör att ibland har jag liksom missat att en line har kommit för att jag typ fokuserar på någonting i bakgrunden eller något annat, så bara shit, nu går storyn vidare här och jag missar bara för att jag inte själv liksom får trycka fram då. Mm. För det finns ingen finns ju ingen audio liksom grej som gör att jag fattar att nu fortsätter karaktärerna prata. Så det är lite irriterande. Men är man nyfiken på det så ska man absolut testa det. Jag liksom, som sagt, jag kan inte säga att jag har haft tråkigt när jag spelar det. Jag hade bara lite högre förhoppningar på vad det här spelet skulle vara för någonting.
Jag funderade på att skaffa det. Men sen, jag var inte jätteimponerad av demot. Det var okej. Men sen så tyckte jag var dålig performance på Steam Deck. Och jag tror att det fortfarande är lite choppy.
Så jag har sett lite delat om det. Vissa säger att det funkar jättebra på Steam Deck, men sen vet inte jag hur känsliga de personerna är heller.
Nej, vissa kan ju ha någonting i typ 20 fps och bara fortsätta tycka att det här är ju fantastiskt. Jag fattar inte.
Ja, och jag bryr mig liksom inte så mycket, så att jag hade säkert bara, men det här funkar, Adam. Mm. Det är lugnt. Det är bara att spela.
Alltså, ett spel jag är jättesugen på, som jag inte skaffat, det är Mouse PI for Hire. Det ser jättebra ut.
Enda anledningen till att jag inte skaffade det för att det var 20 timmar långt.
Är det så långt? Åh, satan.
Japp. Och jag var så här, jag vill spela det, men jag har inte tid just nu för det. För jag har annat jag måste spela också. För jag har inte köpt Pragmata heller, vilket jag hade planerat att göra. Mm. Men jag har liksom inte hunnit. Så att, och det är kortare. Så att jag tror att jag fokuserar på det.
Pragmata, jag klarade det på 13,5 timme. Och sen finns det ett läge man kan köra som är i princip ett hemligt boss rush-läge. Ish, med lite extra content. Då tog det 16 timmar ungefär. Sen var jag klart. Mm.
Ja, och det är väldigt lagom för ett spel, tycker jag. För mig är nog sweet spoten det så att ett spel 15 timmar så är det liksom, det är ganska nice. Liksom.
Alltså att köpa ett spel till ett rimligt pris och spela ut över en helg, det är underskattat.
Ja. Ja, men verkligen.
Ja.
Så det är ju... Men så att jag ska spela det, men nu... Det var lite jobbigt, för förra veckan kom det verkligen. Det kom så mycket spel jag ville spela. Och det var bara så här, fan, jag har inte tid att spela
allting. Och så kommer ju Saros nästa vecka. Ja, är det nästa vecka?
Vi är på torsdag nästa vecka.
Ja. Och där har man ju liksom laddat upp med Returnal nu i en månad innan. Liksom, så att jag är så pepp på Saros.
Mm. Och ni kommer ju få höra om det i nästa veckas avsnitt redan. Mm.
Ja, för att vissa av oss har ju redan lyckats spela det då.
Ja. Jag spelade ju detta
har du
nu.
Klarat det?
Eller, ja, inte exakt detta nu.
Jag spelar
när du lyssnar så kanske Emma spelar i detta.
Oh,
Amanda
skit.
Spelar i detta nu. Så att det... Ja. Det ska bli kul.
Mm.
Jag kan inte säga någonting om Saros, för jag har ju faktiskt sett hur det ser ut. Men det ska bli kul att spela det.
Jag kommer nog
det. Ska bli kul att prata om det.
Mm. Jag kommer antagligen skaffa det. Beror på.
Är du pepp på Saros, Oliver?
Jag är pepp på Saros, ja. Jag har ju värmt upp med Returnal lite.
Ja, vi såg det.
Och lyckats...
när vi spionerade på det.
Ja.
Lyckats, spelade med Stefan?
Ja, jag spelade Returnal och han frågade, ska vi köra lite? Jag bara, visst, vi kan köra lite. Så vi har spelat lite grann, jag och Stefan.
Hur mycket är lite grann? Jag,
han och jag... 2 timmar kanske.
Okay. Well.
Så hur ser det ut när Stefan spelar Returnal?
Hur menar du? Hur det ser ut?
För att det här är liksom en person som tog Returnal på vad tog det? Han dog fem gånger eller någonting sånt.
Men jag tror han och jag har nog lättare än vad du och Amanda hade när ni spelade som inte kunde klara andra bossen eller vad det var.
Det var svårt. Men jag frågar hur, liksom det kanske så här, Stefan kanske kör så här hard carry på dig, vad vet jag?
Jag går ju ner oftare än han gör det.
Oliver, ställ dig i hörnet, håll tyst.
Vi körde tredje bossen.
Oliver, go long.
Ja, vi körde tredje bossen häromdagen och bossen spawnade inte in för honom.
Va?
Så att bossen...
Det är det här som är hemligheten bakom Stefans storhet.
Stefan, ja,
han buggar ur spelet, så han har egentligen inte mött någon boss alls.
Han kunde ju bara hur lätt som helst bara ta upp mig när jag blev downad, för att det fanns ingen boss för honom att skjuta på och det fanns ingen boss att skjuta på honom.
What the fuck?
Varför hade inte vi sån här tur?
men han är ju som sagt, nu är både han och jag är väldigt ringrostiga på det här, för att vi har inte spelat det på ett bra tag. Och vi försöker liksom lista ut lite hur var det man kom till biom 5 och bla bla och de här grejerna. Det är liksom, det är inte ett spel som håller en i handen. Men jag lyckades, för att det har stört mig som fan. Jag saknar bara ett par troféer för Platinum. Det är de här Complete Biome 1, 2, 3, 4, 5, 6 surveys.
Man måste hitta alla audiologs, man måste hitta alla...
Alla audiologs, glyphs. Alla glyphs och alla Sino Archives. Och jag tror att om jag förstår det rätt, baserat på vad jag har i min codex där, så har jag hittat alla Xeno Archives. Så det är scoutlogs och glyphs som jag saknade. Och det, jag har försökt mig på det här förut, och det är en sån jävla frustrerande process. För att man säger att nu lyckades jag faktiskt göra klart Biome 2, Crimson Wastes. Så att den är färdig. Så jag har faktiskt gjort lite progress.
Det ska
typ
vara den jobbigaste.
Okej, ja. Om du är skönt att veta. För att just nu, så jag ska göra biom 3, 5 och 6 nu då. Så jag har gjort hälften av dem. Och det är en jävligt... Alltså, jag skulle säga att det är en tråkig process, för att spelet är liksom... Spelets gameplay bara där är kul. Men liksom när man bara desperat vill liksom försöka hitta de här grejerna. Och det är inte grejer som du bara kan kolla upp. Okej, vart spånar den här glyffen? Utan det är ju liksom helt random ifall de ens... genereras för dig i din värld när du börjar en ny run. Mm. Och som just nu då, jag försöker liksom beta av tredje. Och då är liksom, för att komma till tredje så måste du springa igenom en bra bit av första. Ibland är det liksom en längre bit än andra gånger. Vissa gånger så är det en jättekort bit att springa från span till genvägen till biom 3. Och ibland är det, du måste göra liksom massa jävla skit. Så att ja... Det här med randomly generated skit, alltså jag har aldrig varit ett fan, inte i något spel egentligen. Det är typ, ja, kanske Minecraft, det hade inte funkat utan. Men jag hade föredragit om det bara, men här är världen, lär dig den. Istället för att liksom, ja, hoppas att jag får mig typ, vad är det typ... 18% chans att just den här glyffen jag behöver spana på den här. Och sen är det liksom att för att ens få reda på, man måste liksom springa igenom och varenda rum på hela biom 3 för att veta, okej, nej, den har inte spanat den här gången. Ja, då är det börja om liksom. Restart run från första och börja om från början i jävla sopa.
Alltså slumpen kan ju vara både riktigt charmig och så enormt frustrerande, oavsett vilket spel det egentligen gäller. Men framförallt när det gäller just roguelike eller roguelites, så blir det ju väldigt påtagligt. Oavsett om det är till exempel Balatro eller om det är Returnal eller Hades, vad det nu kan vara för någonting. Mm. Slumpen kan verkligen gå åt ena eller det andra hållet. I vissa runder så håller man ju på att verkligen knäcka handkontrollen, för att det känns som att ingenting man gör går rätt. Man hittar inte någonting som man vill ha. Det känns liksom bara som att allting som kan gå fel går fel. Och sen så kan man liksom ha världens guldrunda. Och sen så kanske det tar tid innan man får en sån igen.
Ja. Och det är liksom alla de gånger man dör. Så tänk alltid, undra om det var liksom att... Undrar om jag faktiskt, om den här glyffen jag saknade faktiskt hade spanat den här rundan, men så dog jag liksom på vägen dit.
Mm.
Och sen andra gången så spelar jag asbra och drar igenom hela biomen, bara finkammaren, slickar varenda hörn liksom och bara, nej, ingenting. Börjar om från början. Så att det är, alltså jag har en liten hatkärlek till Returnal, bara av den anledningen.
Det är det som gör att jag är lite försiktig till Sara, så att jag har väl... Det är väldigt sällan jag har så kul med roguelikes. För jag känner att om jag ska fejla ska det vara på grund av mig. Inte på grund av random.
Ja, men alltså, men de
Saros ska ju vara lite snällare på det sättet, har jag förstått det.
Det är det jag hoppas på.
För en runda i Returnal kan ju liksom pågå typ 1,5 timme om du liksom ska göra från liksom biom 1 till 3 liksom i akt 2. Eller om du kör från biom 4 till 6. Alltså de kan bli väldigt långa. Vilket var ett problem när spelet var nytt, för då kunde du inte pausa mitt i en runda heller. Medan Saros, har jag, vad jag hört i intervjuer och sånt, så ska det ju vara snällare.
Låtsas som att du inte vet.
Men jag vet faktiskt inte. Men jag försöker att inte passa över frågan till Amanda så inte hon behöver säga vad hon vet vad hon inte gör.
Nej,
jag sitter här och vet saker.
Mm. Amanda bara, och jävla vad den här killen ute och cyklar. Alltså, fy fan vad han kommer hata den här.
Ja, men ni får ju veta det nästa vecka.
Ja.
Ja, men när de visar det att ja, men du trycker på en knapp så får du upp en liten bubbelsköld över din karaktär. Jag bara, holy shit. Det hade du inte i Returnal.
Nej.
Så att jag får också känslan. Jag har inte sett någonting Amanda spela. Jag bor inte med Amanda. Så att jag kan med säkerhet säga liksom att jag har faktiskt ingen aning. Men baserat på vad jag sett och hört från de här så ja, det verkar som att Sarah ska vara lite mer lättsmält än vad Returnal är. Jag tror säkert, jag är pepp på spelet, jag tror säkert att spelet kommer vara jättekul att spela. Det jag tänker är liksom, alltså, för att jag tyckte att inte från början, men i slutändan så tyckte jag att storyn i Returnal var jävligt bra. När man lyckas pussla ihop liksom all den här symboliken som man har matats med från början av spelet. När man liksom får ett ramverk för vad som faktiskt hänt den här människan. Och vad det är hon går igenom på den här hela planeten. Det var en jävligt... Jag vill inte överdriva och säga typ ord som profound. Men liksom det var en spännande berättelse. Och
den var framförallt väldigt snyggt komponerad.
Ja. Lite typ som ett konceptalbum från en musikartist eller någonting. Liksom att det är inte ett superklart liksom filmiskt narrativ liksom med massa dialog och skit. Även om det givetvis det finns liksom alltså med audiologs och sådana grejer och Celine har en röst och man hör henne liksom kommentera på vad hon går igenom. Men det är ett spel som minst lika mycket som med sådana medel också berättas genom bara sin symbolik. Och man liksom, det lämnas utrymme för egen tolkning. Och då undrar jag liksom, nu när man har då liksom ett spel som Saros som har liksom andra karaktärer och det liksom verkar vara lite mer påkostade liksom mellansekvenser och sådana grejer. Liksom att vi får se hur de landar det, liksom hur då liksom hela den grejen känns i jämförelse med Returnal.
Det som jag framförallt blev väldigt imponerad av när det gäller Returnal, det är ju att det kommer från en studio som inte har bekantat sig med den sortens skala när det gäller spel tidigare. Nej. Liksom ett större spel där i 3D dessutom. Det är dessutom rent visuellt mer, om vi säger, verklighetstroget, eller vad man ska säga. Eller i alla fall kodat åt det hållet. Så det är ju liksom ett mycket mer krävande spel när det gäller de aspekterna. Och jag tycker faktiskt att de klarar ju verkligen det med bravur. Och de visar ju verkligen vilken studio det är att räkna med på ett sätt. Och jag tycker det är väldigt synd att inte jag har tagit tag i Returnal ordentligt förrän i år. För att jag känner liksom att om jag bara hade tagit lite mer mod till mig, för jag blir lite rädd för Returnal på grund av att det var just dels ett roguelite, men också att det skulle vara så himla svårt. Så kände jag att det fanns ett visst motstånd från mig där. Och jag satt liksom mest och beundrade det på avstånd. Men med facit i hand önskar jag att jag verkligen hade tagit tag i det tidigare. Men vi har ju faktiskt ett avsnitt om det också. Som jag och Jimmy och Douglas spelade in förra månaden. Så man får jättegärna lyssna på det. Hittills väldigt positiv respons. Jag kan varna lite för att volymen är lite låg. Vi har försökt att lösa det någorlunda till The Zone of Interest-avsnittet som kom ut förra veckan. Men vi jobbar fortfarande lite på det tekniska där. se vad det är som kruxar, helt enkelt.
Ja, men på tal om returner, alltså bättre sent än aldrig. Du tog dig liksom, du tog dig an det till slut. Och sen är liksom att ja, det är en studio som inte, alltså Returnal är ju liksom betydligt större scope än deras tidigare spel, men återigen det här med liksom studio som har fått hålla ihop väldigt länge.
Jag tror Housemarque är väl Finlands äldsta spelstudio.
Ja, jag tror också det.
Tror du skulle säga Finlands stolthet?
Ja, det kan det ju också vara, men men det jag nästan gillar mest
med Returnal, det är Markolio ändå.
Ja, exakt. Ja. Definitivt. Ja. Men jag tror det jag tycker liksom är mest imponerande med Returnal, för att Housemarque gick ut och sa liksom att arkadshooten är död. För att de liksom, det var ju sådana spel de gjorde. Och sen så helt plötsligt bara, de säljer inte längre. Det var liksom inte som... Och det här var ju innan alla spel var digitala. Då var det förmodligen lite lättare att kränga sina spel också under digitala liksom affärerna. För att det var typ som Xbox, det kom ut ett spel i veckan liksom, och det var en stor highlight varje vecka. Tills man liksom gick ifrån det. Jag antar att det var samma typ på PSN liksom, när det kom nya spel där så var det ganska stor highlight oavsett. Men sen så när man måste typ slåss mot så här Call of Duty och Battlefield och alla andra storspel liksom, då blir det mycket svårare än för de mindre spelen också. Men just det att när de sen kommer ut med Returnal som är liksom deras liksom så här, vad ska man säga, som sagt större scope och allt det där och liksom i full 3D och sånt, så är det ändå Housemarque-spel liksom. För det är ju fortfarande väldigt mycket en arcade shooter, vilket jag tycker är så himla kul att de lyckades göra med bravur.
Ja, men precis. De lyckas översätta det som de verkligen är bra på i den här sortens spel, och det tycker jag är väldigt imponerande. Och nu har ju inte jag spelat alla Housemarque-spel, men de jag har testat tidigare är ju väldigt olika. Vi har ju till exempel Resogun, Matterfall, Nex Machina, Alienation. De skiljer sig ganska så mycket åt i hur man spelar dem, vad det är för vinkel, vad det är för fokus. Men det känns ju som att kärnan finns ju alltid där. Och det är samma sak i Returnal egentligen. Och det här är egentligen första gången, mig veteligen, utifrån den lilla erfarenhet jag har, som de gör ett spel som är mer likt det föregående.
Mm. Jo, det är inte Housemarque gjorde Super Stardust, va?
Jo,
det är de.
Men jag har inte spelat det. Nej. Så jag har inte
jättebra koll. Men det kom ju en rad olika Super Stardust-spel i alla fall.
Ja, ah, okej.
Okay. Nej, men det är väldigt pepp på Saros. Men du hade ju spelat ett ordspel, Amanda.
Ja, det är ju kanske inte riktigt en hemlighet att jag uppskattar ord på många väldigt olika sätt. Men du och jag spelade ju, när vi var på Retroresan Meetup, ett spel som heter Wordplay. Och jag fastnade väldigt mycket för det, köpte det så att jag kunde sitta och spela det själv och gjorde det dessutom väldigt mycket. Du skaffade redan i fjol och spelade en del i det. Och det gav mig verkligen blodad tand. Det är otroligt underhållande och mentalt stimulerande liksom, att få vrida och vända på orden, hitta nya lösningar, hitta nya tankegångar och sådär. Och sen så upptäckte du att det hade kommit ut ett nytt spel som heter Cursed Words, The Word Game That Isn't. Och då köpte du det till mig och var en riktig snällis. Så jag fick en liten present som jag har spenderat ganska så många timmar i vid det här laget. Och det finns potential att dessutom lägga ner väldigt mycket tid i det. För att det finns ganska så mycket material. Och det är svårt. Det är vad jag verkligen kan säga. Men det är otroligt underhållande. Man skulle kunna säga att det är lite granna åt Balatro-hållet, lite grann åt wordplay-hållet, men också med lite inblandat sökord. Det är alltså det här som finns i knep- och knåptidningar i stort sett, där man färdas genom en mängd bokstäver och hittar ett ord. Bara det att här kan man inte bara röra sig på diagonalen rätt och slätt eller vertikal eller horisontellt, utan man kan liksom leta sig runt så länge man får tag i en bokstav som faktiskt gör att det skapas ett ord. Så man har 5x5 rutor med bokstäver i, och de här kan på olika sätt transformeras. Så det finns till exempel olika färger på rutorna som i sin tur kan generera olika sorters bonusar. Det finns skimrande bokstäver som ger ännu mer poäng. Och precis som i Balatro till exempel, eller i Wordplay, så har man en mängd poäng som man ska nå upp i varje gång. Och när det har gått ett gäng omgångar, då får man ett bosspussel. Så då möter man ett skumt djur som har någon särskild förmåga. Det kan vara att den äter upp bokstäverna. Det kan vara att man får större mängd poäng som man måste nå upp till i relation till vad det egentligen skulle vara. Det kan vara att man har färre omgångar på sig att klara poängen och så vidare. Det finns liksom många sådana här som man stöter på längs med vägens gång. Och sen så emellan varje omgång så är det precis likt Balatro, att man kan köpa på sig olika typer av uppgraderingar. Så man har två stycken olika rader med uppgraderingar som man kan köpa på sig, och man kan också köpa på sig bokstavsuppgraderingar. Och det här kan till exempel vara att om du har två stycken bokstäver av samma sort så får du en bonus, till exempel. Mm. Om de ligger bredvid varandra. Det kan vara att du kan hoppa över en bokstav till nästa. Så att man liksom teleporterar sig i ordpusslet. Eller att man till exempel påbörjar ett ord som har en bokstav senare i alfabetet än det ordet du hade tidigare. Så det finns jättemånga sådana här uppgraderingar som man kan låsa upp längs med vägens gång. Vilket gör också att det blir lite av den här roguelite-känslan. I och med att man låser upp de här nya förmågorna som man kan köpa. Och de slumpas ju fram. Men de existerar ju då alltså i butiken möjligtvis. När man har låst upp dem i spelet. För att man till exempel kanske gör olika saker som triggar det. Och det är väldigt lätt att fastna i. Mm. Det är supermysigt. Det är en ganska så låg tröskel för mig, känner jag, liksom, att bara sätta mig och ta en runda, precis som med Wordplay eller med Balatro. Det är väldigt bra att ta emellan till exempel en längre session med Saros eller Returnal eller den sortens spel som vi har bitit tag i på sistone. Sånt som kräver lite mer av mig som spelare. Sånt som är lite tyngre, om vi säger fysiskt, men också pressa psyket på ett annat sätt. Så därför känns det liksom skönt med det här tillbakalutande spelandet emellan. Och jag fortsätter att mysa vidare i det. Som jag sa tidigare så är det väldigt svårt. Och jag har fastnat på en karaktär nu och dess progression. Vilket är otroligt frustrerande. Jag har suttit fast på den ett bra tag. Men jag hoppas att kunna ta mig vidare från det snart. Det är helt enkelt att den här karaktären har vissa bokstäver som ersätts med siffror istället. Och så ska man försöka lista ut vad det är för bokstav som döljer sig bakom siffran.
Aha, så typ alla ettor skulle i princip kunna vara A.
Exakt.
Ah, okej. Okay. Spännande. Sen så vet jag, det jag tyckte liksom av Wordplay, det var ju lite så här att anledningen till att det liksom blir en extra utmaning, det är för att ordförrådet på engelska är inte lika stort som det är på svenska.
Ja, och där är det ju precis detsamma i Cursed Words. I och med att engelskan har andra ord som man kanske inte riktigt känner till eller liknande, så blir det ju klurigare för en. Samtidigt så kan man ju upptäcka massa skumma ord som man tänker att det här kommer inte fungera. Och sen så helt plötsligt gör det det.
Mm, ja, men precis. Det blir lite så att man får lära sig. Alltså man får lära sig att testa så att typ det här funkar.
Ja, men var det inte när vi spelade Wordplay till exempel som jag skrev Tiddy? T-I-D-D-I.
Japp.
Yep. Och det funkade.
Ja, så det är lite kul.
Men det var att...
Och du skrev också Hangi. Som ett litet barn liksom. Och så här, det funkade inte, ska jag säga.
Ja, men man vet ju aldrig om de tar med något slang.
Nej, men det är ju lika bra att testa bara.
Ja, absolut. Hellre det och att det inte funkar.
Ja, ja, men precis.
Man bestraffas ju inte. Det är samma sak här. Man bestraffas ju inte för att det är någonting som är knasigt.
Ja, då hade det varit jobbigt. Så här, typ att om man skriver också fel, då får du typ avdrag eller minuspoäng eller liknande. Mm.
Ja, nej. Så illa är det inte. Nej. Men det var en väldigt fin present och den har uppskattats i många timmar. Kommer förmodligen uppskattas i ännu fler timmar. Jag tror att som ordspel håller jag nog Wordplay lite högre. Mycket på grund av att det är liksom så, vad ska man säga? Det är enkelheten där som ger ännu mer. Där är det liksom att du ska skriva i ett ord själv utifrån de bokstäverna du har. Och här kräver det lite mer att du har tur med placering och liknande till exempel. Och det lämnas lite mer åt slumpen. Sen naturligtvis i Wordplay så handlar det om att du ska få upp rätt bokstäver som du ska kunna kombinera med varandra. Men det är lite lättare tycker jag att hitta ord i Wordplay än här ibland.
Mm. Ja, men Wordplay var ett riktigt bra spel.
Verkligen. Men jag kan rekommendera det här absolut till alla som uppskattar den här typen av spel. Och om man kanske föredrar i vanliga fall att spela analoga ordpussel och vill testa någonting nytt, passa på.
Mm. Det var kul. Såg ni att det hade läckt bilder från inspelningen av Zelda-filmen?
Nej.
Jag har sett lite grann.
Mm. För jag tror vi funderade där tidigare, var så här, okay, men hur ska deras Link se ut? Ska han liksom springa runt i sin gröna tunika eller ska han liksom gå med på Breath of the Wild-hållet? Eller liksom, hur gör man det? För att en grej som utvecklaren diskuterade redan vid Twilight Princess, det var hur får man liksom den gröna tunikan att se cool ut? Med den här hatten, liksom, lång och böjlig och sånt.
Mm.
Och det blir så att men när man gör en live-action-film, hur ska det se ut? Och nu har vi liksom fått se någon film där faktiskt han har sin gröna tunika på sig. Och det ser faktiskt ganska fräckt ut.
De första bilderna vi såg så var han väl lite mer Breath of the Wild-klädd, va?
Mm, det är väl när de står på... Det är väl när man ser Link och Zelda, va, på...
Precis, de typ sitter i gräset eller någonting och ser,
ja,
ser skogsmulliga ut.
Jag skulle säga att han ser mer Wind Waker. Nej, inte Wind Waker. Vad heter det? Det där jättedåliga Vift-Vift-spelet till Wii.
Skyward Sword.
Ja.
Skyward Sword.
Jag skulle säga hans tunika och med de ärmarna ser mer... Skyward Sword ut. I den bilden när de sitter i gräset och hon har sin pilbåge och så.
Fast i och för sig, nu när jag kollar upp den här bilden igen så har han inte Breath of the Wild-kläder som jag ville få det till i huvudet. Det är ju mer Zelda som är färgad.
She's blue. Men ja, jag har inte höga förhoppningar på den filmen. Men ja.
Man hoppas ju att den inte är som liksom typ Super Mario-filmen. Men...
Så du menar att de inte... Jag hoppas att de har massa popmusik överallt. Zelda och Link går över en kulle. Så spelar de bara... Vad heter den här? I would walk 10,000 miles.
Det hade ju varit hemskt om de liksom gör en live action film av Zelda och så använder de inte Zelda musik.
De har lite i början, lite i slutet.
Så AC/DC. Liksom
ja, precis. Han går upp till Death Mountain och så här, så här Highway to Hell. Liksom.
Link öppnar en kista. Och Zelda står i bakgrunden och så här Cassis nynnar på musiken. Bara da-da-da.
Jag har liksom mer höga förhoppningar av den här filmen än vad jag hade innan, tror jag.
Det är inte vilken tjomme som helst som regisserar. Wes Ball gjorde faktiskt en alldeles utmärkt, kanske är för starkt ord, men jag tyckte den var bra, Kingdom of the Planet of the Apes.
Jag tyckte den var jättebra. Jag tycker om den filmen.
Ja, jag har bara sett den en gång, så att jag...
Ah, så du kan inte liksom riktigt avgöra om den är bra eller inte.
Alltså, men den var bra.
Den är betydligt bättre än Maze Runner-filmerna.
Jo, det är lätt
så kul, men jag har bara sett den en gång, så... Who knows?
Jag skulle säga, jag tycker inte om den lika mycket som Dawn of War, men jag tycker om den mer än Rise. Så skulle jag ranka den.
Jag tycker den är tveklöst sämst av de fyra.
Okej, ja, ni har sett den också.
Ja, vi såg den på bio.
Ja. Jag gillar den. Jag tyckte att den... jag gillar mest, men är nog slutet.
jag älskar när filmen tog slut.
Nej, men liksom... ja, typ spoilers för Kingdom of the Planet of the Apes. Liksom när de typ... när de återförenas där mot slutet. Hon och han, apan och tjejen.
Mm.
Och de bara, båda vill lita på varandra, men de kan inte. De är typ halvbeväpnade båda två. Liksom. Men kompetent regisserad.
Mm.
Han fick bra performances ut ur de skådespelarna.
Jag är inte alls förtjust i henne i den rollen.
Okay,
jag tyckte att hon passar in i världen.
Jag känner att någon i hennes situation hade varit... Fast i och för sig. Nej, nu kommer jag inte ens ihåg hennes backstory. Jag köpte henne. Jag tyckte hon var bra. Det var ingen som jag liksom tyckte...
Min favorit är orangutangen.
Orangutangen är bäst, ja. Ja. Var de VFX-killarna på Corridor Crew sa att liksom, det här, när han typ är i vattnet och hänger fast där precis innan han släpper liksom. Det är the best visual effect shot of all time.
Det ser verkligen ut som en blöt apa.
Ja, det ser ut som en blöt apa liksom, och det är typ alltså, bara alltså the artistry, men också
man har lyckats.
Ja.
Ja, men den liksom, alltså de alltså felfria liksom vattenforsanimationerna, eller så här simuleringarna med den hårsimuleringen på den stora jävla apan, ja, det ser fan felfritt ut. Men ja, nu glömde jag vad jag skulle säga.
Att du tror på det finns blöta apor i Zelda-filmen så blir den bra.
Precis. Men alltså, jag vet inte. Jag är alltid så här väldigt skeptisk när det kommer till såna här grejer. Men jag var som sagt, jag var väldigt uttalad om att jag bara, men man kan inte göra en bra Super Mario-film.
Och, ja, alltså, de har inte lyckats på två försök.
Tre om du räknar med 80-talsfilmen.
Jag skulle säga att de lyckades bättre än vad jag hade föreställt mig att man skulle kunna lyckas. För att för mig liksom mitt huvud är bara liksom, okej, då har en gubbe som hoppar på skalbaggar eller på att säga, men alltså, skalman
för mig är det typ mitt problem är inte att det är Mario, mitt problem är att det är Illumination.
Och nu när man har sett liksom, de har gjort två filmer och en ännu bättre studio hade säkert kunnat göra ännu bättre ifrån sig. Så att jag vill inte sitta här och säga att man kan inte göra en bra Zelda-film. För att vid det här laget så tror jag att man kan göra en bra av vad som helst egentligen, bara man liksom har rätt inriktning och rätt förväntningar eller rätt prioriteringar. Man skulle kunna göra en bra Street Fighter-film, antar jag.
Ja, vem vet? Ja, vi får ju snart se du, om det blir en bra Street Fighter-film.
Den gamla Street Fighter-filmen är faktiskt kul. Den med Jean-Claude Van Damme.
Adam, dina mått för vad som faktiskt är roligt, det är lite tveksamt alltså, ibland. För du bara, det här är den värsta skit jag har sett. Men den är rolig. Och man bara, ja.
Scenen med, vad heter nu han Big Bad Street Fighter nu igen? Jag är jättedålig på att komma ihåg
honom. En Bison.
Ja, med Bison i den gamla filmen. Den är fucking nice när han liksom bara, för dig var det det mest livsförändrande dagen i hela ditt liv, bla bla bla. För mig var det tisdag. Det är en faktiskt bra scen.
Jag hörde något om det här, att han tog den rollen helt och hållet bara för att hans ungar var fans av Street Fighter.
Det är coolt.
Vem var som spelar Bison i
första filmen? Jag kommer
inte ihåg vad han
heter. Ingen stor kändis, de andra ord.
Du, bara för att vi inte kommer ihåg. Oliver kommer ju knappt ens ihåg vem han är.
Ja, men jag är rätt bra på kändisar.
Gud, Bison. Alltså, Oliver har ju en sån här prenumeration på Hent och sådär.
Hentai?
Raul Julia
Hent,
heter han.
Hent Extra. Okej, ingen känner igen.
Eller Julia kanske man säger. Raul Julia. Från Puerto Rico. Men... ja just det, han är ju död också. Han dog 94 redan.
Oj. När kom Street Fighter-filmen?
Fast i och för sig, han var född 40.
Oj. När kom Street Fighter-filmen?
Den kom 94. Mm. Jävlar.
Oj. Jag menar om du tog bang. Och han är konstigt att vi inte känner till honom då.
Han är Gomez Adams i Adams Family Values. Just det.
Gomez Adams.
Ja.
Såg ni trailern på senaste, alltså såg ni senaste Street Fighter trailern då?
Nej,
ja, jag såg den.
Den ser ju helt sjuk ut.
Jag tycker bara, okej, det ser weird ut. Och sen bara, när jag ser live action att de gör riktiga moves från spelet, jag bara, det här kan gå hur som helst.
Alltså, största kritik, alltså den ser helt galen ut, men som sagt, jag vet ju inte liksom, så att om man nu ska försöka hålla karaktärerna så vara autentiska, då vet jag liksom inte hur man ska kunna göra då liksom en sån här superseriös Street Fighter-film.
Fast det måste inte vara superseriöst.
Nej, jag vet, det behöver inte vara superseriöst, men liksom så att det behöver inte vara det. Det är liksom lite det jag menar. Men jag största felet med trailern är att de inte använder Street Fighter-musik.
I trailern?
Exakt. De har typ ljudeffekter från spelen. Lite synd att när Ryu gör sin Hadouken att han inte säger från ettan så Hadouken! Men man hade gärna haft, alltså det hade varit skitkul. Alltså med tanke på vilken vibe den jävla trailern hade så hade det varit skitkul om man hade kört Guiles tema helt igenom.
Mm-hmm. Ja, det är typ det enda temat från Street för att jag kan liksom,
ja, utan att liksom
spela upp någonting i huvudet. Liksom.
Ja. En tidig internetmen verkligen. Guys, theme, go with everything.
Jag tror inte att den här filmen är vad som kommer bevisa för mig liksom att man kan göra en bra Street Fighter, bla bla, vad nu är. Men jag tror att ifall man hade gjort en mer, jag vet inte, en animerad film stil med Overwatch, liksom hur deras cinematic ser ut.
Då hade jag nog nästan att det skulle vara i samma stil som Street Fighter 4. Med här ganska liksom tjocka...
Det, ja, men typ, det hade man också kunnat göra. Alltså, jag känner, de här karaktärsdesignerna är så... De är så färggranna och så liksom... karikatyrartade. Att det är väldigt svårt för liksom en riktig människa att liksom verkligen framhäva de här karaktärerna. I den här, liksom, nu har jag inte sett den senaste trailern, men jag såg den första teasern eller vad de släpper. Och jag bara, alltså jag förstår liksom att det där ska föreställa Ken. För att han har liksom sin typ, han har sin utstyrsel och Ken har liksom en viss typ stil. Och jag förstår att det där ska vara Chun-Li, men det är liksom, men det är mer baserat på liksom kläderna och sådana grejer än någonting annat. Och sen har man då andra grejer typ som om man säger Last of Us eller Uncharted eller Ghost of Tsushima som är väldigt liksom, alltså väldigt naturalistiskt designade som hade kunnat funka i filmen, men i de fallen så kände jag i alla fall innan de gjordes liksom att jag bara liksom, vad fan är meningen? Vi har redan läst av oss liksom, det är filmiskt nog ändå liksom som det är.
Ja, det är svårt liksom när man tar liksom någonting som redan agerar som en film på så mycket.
Ja. Så. Och i slutet med första säsongen.
Alla normies kommer inte spela The Last of Us.
Precis. Och alltså, då, jag tror att det är rätt val för dem. Liksom, bara för, liksom, som business. Liksom, att stärka varumärket The Last of Us. Att göra HBO-serien. För att The Last of Us har nu liksom en helt ny fanskara. Som aldrig hade liksom, engagerat med det. Om det förblev bara spel. Och lyckligtvis så till och med liksom blev i alla fall första säsongen riktigt bra. Liksom. Alltså ja. Det är väldigt talangfulla människor som var bakom.
De gjorde det så troget till spelet att andra delen gjorde många besvikna.
Ja, men liksom, det var ett troget svep, men ändå liksom, de vågade ta ut svängarna lite och expandera på liksom, man fick se typ andra länder hur skiten såg ut där och de byggde ut andra sidokaraktärer som Bill och ja, ändrade saker liksom där det kändes som att det var vettigt att göra. Men liksom
avsnittet
kärnan...
om Bill och Frank är ju fortfarande ett av de bästa tv-serieavsnitten de senaste åren.
Ja, alltså det var bra. Det var bra. Jag tycker alltså... Det
jag
finns
kan
så
inte tvinga dig att ha
bra,
rätt.
Det så jävla, finns så jävla mycket bra tv. Jag skulle säga att något av The Last of Us var typ bland det bästa jag sett i tv-väg. Men det var betydligt bättre än vad, liksom, än vad man kanske kunde ha... oroat sig för att det skulle bli. Men då är det liksom att jag dras ju med liksom när man tänker på potentiella filmatiseringar. Och där nämnde vi för ett par veckor sedan att jag tycker att vi ska liksom göra våra egna hypotetiska filmatiseringsprojekt. Jag vet inte när vi ska göra det. Så snart som möjligt. Men då dras ju jag mer åt... Istället för väldigt karaktärsdrivna grejer som många vill se en Red Dead Redemption-filmatisering exempelvis. Och jag bara, Alltså jag har redan min John Marston och min Arthur Morgan liksom i mitt hjärta. Och det är de som är i spelet. Jag behöver liksom inte nya versioner av de karaktärerna. Och utan de karaktärerna så är inte Red Dead Redemption någonting. Precis som The Last of Us inte är någonting utan Joel och Ellie och det gänget. Utan då dras jag mer åt på liksom universum där man kan liksom berätta helt egna berättelser inom, som Mass Effect eller Bioshock. Halo hade, alltså att det är helt sjukt att vi inte har fått en bra filmatisering av Halo än.
Nej, alltså jag misstänker att om det inte är Microsofts problem att det inte har kommit något vettigt ur det. Eftersom allt ska typ vara canon och allt sånt här skit, så jag vet inte om det är typ någon form av micro... Nej, det är faktiskt sant. Det där, vem vet vid det här laget. De hittar väl på någon alternativ dimension. Men
jag är så jävla glad att tv-serien inte är canon.
Det känns lite som att det kanske är lite mycket micromanagement på de grejerna. Eller så kanske, jag vet, eller så är det för lite micromanagement som någon har liksom så här fått göra vad de vill. Men det är liksom ingen det, av Microsoft live action grejer med Halo har varit
bra. Jag skulle
säga
att det är
bra.
För mycket produktkultur framför ja, det här hade varit kul och intressant.
Ja.
Så det är där ja. Kruxet hänger för Halo. Sen, helt ärligt, Halo är inte så intressant som en story i sig.
Nej, men då hade du kunnat göra det
men intressant. Men det är ett potentiellt intressant universum. Det är som, alltså Fallout gjorde ju precis rätt. Liksom, att vi försöker inte återberätta ett av spelens berättelser. Utan vi berättar liksom en egen historia i de här spelens liksom värld.
Jag har fortfarande inte sett säsong 2, jag vill se den.
Nej, inte jag heller.
Inte vi heller.
Men jag tyckte första säsongen var... Och då är även jag då som egentligen inte gives a fuck om Fallout. Jag kände liksom, ja, men det här är rätt cool skit. Hon springer runt här med sin Pip-Boy och det är Rad Roaches och skit. The Vaults. The Ghouls.
Jag skaffade Starfield till PS5. Det är fortfarande tråkigt.
Tror du det skulle vara bättre på en annan maskin?
Jag hoppas med de nya uppdateringarna och expansionen, men det är fortfarande jättetråkigt.
Det är ändå en hot take att jag hade roligare med Starfield än något Fallout.
Mm. Adam, tar inte betet.
Det är inte många som är på min sida där, va?
Nej.
I alla fall inte Fallout 3.
Håll dig, Adam, för nu är det dags att runda av.
Nu Vegas är bäst. Hej då!
Starfield är bäst. Nej, men, det är bästa Bethesda-spelet som...
Fuck you! Hoppas du slår i tårna.
Starfield har ingenting mot Skyrim.
Jag skulle också säga att Skyrim är förmodligen mitt favorit.
Skyrim är bättre än Starfield, ja. Men det
är då är ändå Skyrim liksom, jag är inte i närheten lika förälskad i det spelet som resten av världen är.
Mm.
Det var kul.
Ja, men alla kanske inte gick heller overcumbered genom spelet i flera timmar, för de visste inte att man kunde fast travela.
Ja, men alltså 90% av min speltid i det spelet är post, liksom post discovery av fast travel systemet.
Så
jag tyckte jag hade tyckt så annorlunda ifall jag visste att man kunde fast travel från början.
Ja. Med det sagt så är vi klara för idag. Ni vet var ni finns. Skriv gärna till oss. Gör som Simon. Gratulera mig på förhand till årets Fantasy Critic-vinst. Skriv in på Simon. Spotify. Eller Instagram. Ja, precis, Simon. Du hör. Alltså, jag kommer inte bli bättre för att ni inte tycker om det. Jag blir bara värre. Och mer uppblåst. Och jävlig. Big stackars Amanda som gift med mig. Men skriv gärna på Spotify och Instagram, eller båda två samtidigt med samma meddelande, vi ser båda, det är lugnt, eller mejla till oss på kontaktetspelsnack.com eller kommentera på loading.se. Lyssna på senaste avsnittet av Skämshögen som handlar om The Zone of Interest, och så hörs vi nästa vecka när vi kommer att prata om Saros. Hejdå,
puss i ömskan,
skriv det.